When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
...353 helger. Inom racingcirkusen i Formel 1 blev det för finländaren Kimi Räikkönen flest genom alla tider. Men som det ser ut nu kommer han bli av med rekordet till Fernando Alonso den här hösten 2022. Spanjoren är ju fortfarande aktiv. Veckans Wayne. Gretzky gjorde 353 mål på sina 400 inledande NHL-matcher. Rekord förstås som vanligt när det gäller The Great One. Och vi ska inte glömma bort en annan storhet. Mario Lemieux, kärleksbombad i sporthuset avsnitt 221. Super Mario nådde 400 målgivande passningar på sina 353 inledande NHL-matcher. 353 ligamatcher i fotboll gjorde Ronaldo, alltså den äldre brassen, under sin karriär för 7 olika klubblag. Allra flest mål sprutade han in i Real Madrid. Ronaldo, som ju också är en av VM-historiens främsta målskyttar, gjorde på 353 klubblagsmatcher vidunderliga 253 mål. 353 minuter, nästan 6 timmar lång, är den längsta Grand Slam-finalen i tennis någonsin. När Novak Djokovic besegrade Rafael Nadal i en gastkramande, det var det verkligen, den där femsättaren i Australian Open 2012. 353, som är 3 timmar och 53 minuter, var vinnartiden när senaste upplagan av Antarctic Ice Marathon avgjordes bara sådär 50 mil från Sydpolen. Polacken Grzegorz Bogunia vann. Han var snabbast där i strålande sol var det. Men ja, 15 minusgrader, vilket ändå var en ovanligt modest kyla mot det har varit vissa andra år i detta spektakulära maratonlopp. Vi hoppas att det också ska bli ett värmande avsnitt. 353 här nu av Sporthuset. Ja, jag älskar Lewis.
Ja, du gör det, ja.
Ja. Ja, är inte honom vi ska fokusera på i kärleksbombningen?
Men det är ju bara för att du tänker bara på honom som sprinter. Jag har ju tävlat under hela hans karriär.
Ja.
Och man är trött på honom.
Han var inte så skön som Nej. Person på banan och så, eller?
Nej, man blir hämtad på flygplatsen.
Ja.
Då skulle han åka limousin bakom.
Ja, det var sådana grejer.
Ja, lite så var det.
Så känns det inte som det var med Bolt på samma sätt?
Nej, verkligen inte.
Men vilken löpteknik.
Ja,
frågan är om han är bättre eller sämre än Bolt. Alltså själva löptekniken.
Den är svår.
Ja.
Den är jättesvår. Men Carl Lewis hade en otroligt fin löpteknik. Vilket gjorde då att han också kunde vara en grym längdhoppare.
Ni kom mitt in i vårt försnack här. Men ni är alltså välkomna till Sporthuset i detta avsnitt. Med Miro Salar som är på plats i Stockholm, eftersom vi har varit på friidrott här i Sollentuna. Det är där vi sitter. Vi spelar in där efter att vi har haft friidrottstävling. Du har jobbat för Radiosporten, Miro, och jag har varit speaker på plats på den här tävlingen som är en av de här svenska GP-tävlingarna. Vi kommer också få in Lasse Granqvist lite senare. Han är bortrest på hemlig ort. Mm-hmm. Nej, inte på hemlig, men han är i alla fall inte här. Men vi ska koppla upp honom lite senare. Men först ska det bli en del friidrottssnack nu när vi har kommit igång. Du har en ganska het sommar på Radiosporten, Miro, va?
Ja, det blir väldigt mycket. 2 mästerskap den här säsongen, så att bara det gör ju att det blir många resdagar. Och
jag såg att du höll på att strula med passet här till Eugene.
Ja, jag ska bort till ambassaden och har felaktigt storlek på fotot. Så jag är skitnervös. Jag ska reda ut det.
Och sen kommer EM i München då. Ja, samma ställe som vi var på EM faktiskt för 20 år sedan. Kommer när vi cyklade till arenan hela tiden?
Åh, var det där?
Ja, Olympiastadion, vi cyklade.
Ja, ja, just det, det gjorde vi. Ja, men det är bra. Då har jag ihop det då för att jag kommer ihåg att vi cyklade i Holland också.
Ja, det cyklade vi också.
Det cyklade vi jättemycket.
Det var också ett EM.
Och det var jättefint för att det var det plant hela tiden.
Ja.
Inga backar.
Nej. Nej, men, vilka minnesbilder. EM i München var väldigt lyckat. Det var ett genombrott faktiskt för svensk friidrott de där åren. Det var i storhetstiden. Den startade ungefär då, 2002. Och nu vinner en ny slags... inte på det sättet, men vi har ju flera världsstjärnor i svensk friidrott. Vi har ju de tre OS-medaljörerna. Det är Daniel Ståhl, det är Simon Pettersson och det är Armand Duplantis. Och så lite fler som kommer. Och det är väl dit vi ska ta vägen nu när vi ska presentera vår gäst.
Men du, om vi ska prata om den gästen som kommer. Mm. Ska du avslöja den nu, eller?
Ja, vi gör det.
Då måste jag ju erkänna att du har ju alltid jagat mig med det här med expertisgrejerna då. Så jag kan väl ge en liten teaser. Jag hade fel och du hade rätt vad det gäller den här personen som vi har, eller som du har som gäst.
Och den vi välkomnar på, och det vi är väldigt glada för, det är den stora genombrottsmannen i svensk friidrott under de senaste två åren och kanske framförallt i år. Och det är Carl Bengtström. Välkommen till oss.
Tack så hemskt mycket.
Ja, men härligt att ha det här. Och det som jag fick rätt på, det var alltså att du skulle ta medalj på VM.
Ja, men det var bra jobbat att du satte den. Det trodde jag knappt själv.
Nej, vad tänkte du då? För det var ju ditt stora genombrott på ett sätt, kan man väl säga. Du har gjort enormt fina tider tidigare på 400 meter häck. Men sen blev det då VM-medalj inomhus i vintras.
Ja, men det får man absolut säga. Alltså, det var ingenting som jag hade kunnat tänka mig inför säsongen. Jag började ju väldigt bra direkt. Och då fick man väl kanske lite förhoppningar om att det kanske kan räcka till en final när man kollar på tidigare år och vad som har krävts och liknande. Men sen när jag väl var där så kändes det liksom orimligt bra och allt flöt på. Och så byggdes hoppet upp mer och mer och så slutade man där med en bronspeng och ett nytt svenskt rekord. Så att det var svårt att beskriva känslan då, och jag kanske fortfarande inte riktigt har smält det, men det var otrolig känsla.
Och det var ju befogat din tveksamhet, Miro, eller tveksamma.
Ja, jag tänkte
kanske,
precis säga det. Ja. Så att, om nu det var så att Carl tänkte så måste du erkänna att det blev fel. Ja. Du hade rätt.
Nej, men det är så här, grattis. Det här var alltså Sveriges... Jag tittar tillbaka, alltså det är Sveriges första VM-medalj på manlig löpning, alla distanser inkluderat, på 14 år.
Mm, och dessutom i fel gren.
Vad menar du då?
Ja, det är ju häckar i vägen. Det är ju där han ska bli världsbäst.
Exakt, det ska vara tydligt här, för häck finns inte inomhus.
Jag tänker att vi måste kanske förtydliga oss då. Det hade varit jobbigt.
Ja, det
häckar
finns
i vägen där.
Det finns ju faktiskt, de brukar köra ett race i Frankrike där de ställer ut lite häckar inomhus, men det ser helt sjukt ut. De kan välja lite.
200 bana menar du?
Ja, precis. De ställer ut på långsidorna liksom. Och så får de välja lite när de ska gå in. Och det får ni googla på sen. Alltså. Det ser helt sjukt ut. Brukar köra till Frankrike någonstans.
Halvvägs sista varvet kvar att löpa. Fortfarande Bengtström på en bronsposition. Då gäller det att hålla undan bakifrån. Kan han också avancera förbi amerikanen? Nej, det går väl inte. Det handlar om att ta en bronsmedalj. Det blir en bronsmedalj för Carl Bengtström på 400 meter. Guld till Jerome Richards, Trinidad och Tobago. Silver till Trevor Bassett från USA. Och brons till Carl Bengtström. Bara överträffat för svensk del av Johan Wissman som tog ett inomhus VM-silver 2008.
En faktaruta känns som det krävs ändå. Jag tror en del hajar till det här, och det här är en ny kille. Men du är ju alltså Göteborgs kille.
Precis.
För Örgryte IS.
Stämmer.
Och du är född år?
2000, så jag är 22 år gammal nu.
Det innebär ett år yngre ju än Armand Duplantis. Apropå att Duplantis...
Unga.
Ja, exakt. Men du... Och det här med 400 häck och att det blev den distansen då, när blev det så?
Men det är lite intressant faktiskt, för jag, ända sedan jag var 15-16 så har jag varit helt inställd på att det är 400 meter är min grej liksom. Även ifall min tränare alltid har sagt att jag vill att du ska springa häck i framtiden liksom. Det jag tycker om det liksom, och jag ser potential där. För jag sprang lite 300 häck när jag var mindre. 14-15 hade man lite sådana grejer då. Så bestämde vi oss, jag och min tränare, att men vi testar 400 meter häck bara för skojs skull. Så jag körde det första gången 2018 i början på sommaren där. Testade ett lopp och så slutade jag med svensk juniorrekord faktiskt direkt. Och då kände vi väl så här att okej, det är kanske någonting vi ska satsa på det här liksom. Och på den vägen är det helt enkelt.
Första gången som jag hajade till rejält, det var väl egentligen, man såg ju, men det var ju när du blev Europamästare för juniorer.
Ja, men precis, det var där i Borås 2019, ja, precis.
Och nu är det alltså så att du, Karl, är alltså Sverige 3 genom tiderna. Det är ju bara Nylander och Niklas Wallenlind som har sprungit snabbare. Och det är inte så himla långt efter Wallenlind faktiskt numera. Med, i och med att nu har gjort 48,5. För att vara exakt, 48... 52.
52,
ja. Ja, just det. Men när du märker din potential, vad har du liksom inom räckhåll, känner du, tidsmässigt i år? För jag menar, det är ju en annan sak över tid. Kanske vi till och med kan prata jättestora kapningar, men i år?
Ja, men precis. Nej, men i och med att jag satte det här loppet nu, personligt rekord där i första loppet, och jag känner mig själv, och vi brukar inte vara i så bra form i början av säsongen, utan vi brukar kunna toppa ganska bra och sänka sig ganska rejält. Det har jag gjort varje år sedan jag var 17 liksom, till ett mästerskap då som vi planerar, och att jag ändå nu gjorde 48,5, så då tror jag att jag har absolut kapacitet att gå ner mot 48 blankt och kanske till och med det svenska rekordet redan i år. Sen är det en sak att ha kapacitet och en sak att få ut givetvis, så att jag tar det för det lugnt där med att snacka för mycket om det liksom. Men jag tror att det absolut finns en kapacitet, men sen ska jag också plocka ut det. Men jag tror absolut att det kan gå och springa ner mot 48 blankt och nästan ännu lite snabbare.
Tänk vad fort det har gått ändå. Jag menar, Sven Nylander, han kämpade en hel karriär och så slutade det med, det var väl nästan i sista loppet, va, som han gjorde 47,98, det svenska rekordet i Atlanta OS 96.
Karsten Warholm, det norska fenomenet. Han har ledningen i utgången av kurvan, men Ray Benjamin börjar röra på sig. 100 meter kvar, och nu kör vi in mot mål. Det är Karsten Warholm mot Ray Benjamin över den näst sista häcken. Nu kommer Ray Benjamin bakifrån. Orkar Warholm stå emot? Det är Warholm mot Benjamin, och det är Karsten Warholm som leder. Och han kommer att vinna guld, och det blir världsrekord! Det är under 46! Det är under 46! Det kan inte vara sant! Det är under 46 sekunder! Det är under 46 sekunder! Det är fullkomligt omöjligt!
Hur är det möjligt? Vi såg Usain Bolts prestationer på 100 meter, 200 meter. Men det här är ju det ännu värre!
400 hektar, låt oss prata lite om den här häftiga grenen. För det som vi fick lära oss mycket redan på 80-talet då, när det var den här, det var ju verkligen eufori då med Sven Nylander och inte minst den stora världsstjärnan Edwin Moses, som ju dominerade grenen då. Han vann, jag tror han vann alla lopp 10 år i rad.
Ja, det var ju något ruskigt då. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg sviterna, men jag tror att det var 80 lopp i rad eller något sånt där. Något sjukt av honom.
Och nu har vi fått en ny sväng med Karsten Warholms världsrekord, som var det enorma i Tokyo när han sänker världsrekordet med nästan en hel sekund.
Nej, men för folk som är insatta i friidrott så tror jag att de liksom kände att det måste vara fel på klockan. Så tänkte jag i alla fall. Alltså, och springa under 46, jag hade inga ord just då. Liksom, det känns fortfarande så här. Alltså, jag vet inte hur han själv känner, för det är... om man någonsin kommer kunna slå det, eller om det någonsin kommer kunna slås igen liksom. Det är helt otroligt.
Ja, så tänkte jag nu visserligen skadade han sig i första tävlingen, men
han kanske missar VM, vi får se.
Ja, han kanske gör det. Nej, men när han slog igenom så fattar man ju ingenting. Tänkte då, ja, ibland har man lite flyt, eller man kan inte flyta om man vinner VM, men och när det här 46-loppet kom, eller under 46 då, det var helt sjukt alltså. Jag var, ja, som jag säger, jag
trodde just en bollkänsla, va?
När vi hade definitivt. Definitivt. Och att man ser att ha den, alltså den löpningen kvar när man har sprungit 350 meter och inte se en tillstymmelse till syra på honom. Det var helt sjukt.
Men om du tittar på Warholm då och tittar lite på dig själv och hans styrkor och sådär och tittar lite på dina styrkor, hur låter det då?
Alltså jag ser väl egentligen oss som ganska lika löpare. Alltså han kommer väldigt starkt på slutet, i såg vi på OS inte minst. Och sen är han lite längre än mig, vilket gör att han har lite lättare att ta. Han tar ett färre steg än vad jag gör. Han går på 13 ibland hela vägen, men i hans bästa lopp så brukar han slå om till 15 på slutet. Så att det är väl egentligen det som skiljer oss, att han kan ta lite färre steg. Sen har han ju en otrolig kraft i sitt steg, som jag är lite mer av en... alltså, jag springer på mina vrister mer än styrka. Han är lite mer power så sätt. Så att där är också lite skillnad. Men han springer sina lopp alltså ganska likt ändå. Jag brukar också tänka på att gå ut ganska hårt och sen ändå lyckas ändå hålla det, farten ganska bra.
Men utveckla det här med stegen, för jag skulle komma till det lite. Det var ju mycket snack om det redan på Edwin Moses dagar, vad det finns för olika i världstoppen då, olika varianter med en antal steg mellan häckarna.
Ja, men precis. Nej, men det absolut vanligaste är att man tar 13, man har en viss stegrytm till första häcken. Det brukar vara 20 steg eller 21 eller 22 steg. Jag har 22 steg, men de flesta har 21 eller 20. Men jag är ganska frekvenslöpare, om man säger så. Alltså ganska korta steg, så att jag har 22.
Fram till första häcken.
Precis. Och sen så är det absolut vanligaste i världseliten, det är att man har 13 steg. Det innebär att du klipper med samma ben hela tiden. Och sen de absolut bästa brukar hålla 13 hela vägen. Det är inte jättemånga som löser det dock, men vissa gör det. Andra slår om efter kanske 7, 8 häckar, 9 häckar. Det är lite olika. Det beror lite på förhållanden också och beror lite på hur dagsformen är liksom. Men jag då går på 14 steg, vilket innebär att jag kör varannat ben första 5 veckorna. Och det gör jag egentligen för att 14-6-rytmen passar mig väldigt bra i min vanliga löprytm. Alltså jag behöver inte kompensera så mycket i min steglängd, utan jag springer i mitt vanliga steg och det passar ganska bra.
Men sen ska man ju veta då att springa häck, alltså vem som än hade försökt, så har man ju en naturligt ben att gå, alltså första benet är naturligt för de flesta. Jag skulle aldrig kunna springa över en häck med höger fram till exempel, det finns inte på världskartan.
Därför var det imponerande som Karl sa, att man kör varannan då.
Liksom att man kör varannan då. Sen kan jag ju tycka då att de som går först över med vänster häck, eller med vänsterbenet då, har ju lite fördelar jämfört med de som gör det tvärtom. För att du kan, måste ju springa lite annorlunda på banan. Om,
det har du rätt i.
Ja, så att det blir lite längre, du tvingas ju springa lite längre om du använder högerbenet som första ben då. Ja.
Precis. Och det är faktiskt förvånansvärt många som har högerben som sitt bra ben. Ja. Till exempel Ray Benjamin då, som var tvåa nu på OS. Han springer ju med 13 hela vägen oftast, och han klipper ju alla häckar med högerbenet då, alltså ytterbenet.
Du är tvungen då, du förstår, att hålla sig längre in på banan då. Mm. Det blir ju längre, en längre löpsträcka. Så frågan är ju hur nära hade han varit?
Jag undrar lite just med 400 häck, hur den har påverkats av skorna. Vi har dina skor här någonstans, va?
Ja, här.
Ser du? Ja, precis.
Vi har kikat på den.
I och med att den här skoutvecklingen har varit nu då, med de här karbonplattor och så, va?
Det är precis.
Både spikskor och joggingskor. Det är kanske en del av er där hemma som har skaffat sådana här Vaporfly och sådana.
Ja, men precis.
Men just 400 häck har ju verkligen blivit en revolutionerande utveckling också. Det blir ju världsgård både på dam och här, sina rejäla världsgård.
Ja, men precis.
Och både Benjamin och Varholm rejält under gamla världsgård, och på damsidan ett helt gäng också. Och då börjar jag fundera på om det är en ännu större effekt på skorna på 400 häck jämfört med till exempel slätlöpning, för vi har inte sett de effekterna på 400 slät, eller om utvecklingen på resultatsidan i världstoppen helt enkelt bara resultat av att vi har så många unika löpare just nu på 400 häck. Vad tror du om det?
Ja, men det är en bra fråga. Jag tror absolut att det handlar lite om skoutvecklingen, men jag tror nog att den största sanningen bakom det du sa nu här sist, att det har blivit en mycket mer hypad gren. Fler satsar på det, och fler satsar fler på det, vill fler springa det, och då sänks resultaten liksom. Jag tror att det absolut mest handlar om det, för jag menar, jag ser inte hur en likadan sko skulle hjälpa dig mer att springa över 10 häckar än vad det skulle göra att springa slätt. Det är bara att 400 häck har blivit en större gren helt enkelt, och
men hur hjälper de här skorna dig då? Hjälper de dig jämfört med de du hade tidigare?
De har hjälpt mig absolut, i och med att det har en liten luftbubbla i dem. Du har ju dels den här karbonplattan som jag snackade om. Men på just de här har du en liten luftbubbla, och jag som är ganska lätt som löpare och springer mycket på mina vrister mer än att jag är power liksom, så kan jag ligga lite högre och studsa kanske lite längre i varje steg, vilket gör att det kanske tar lite mer energi som jag kanske hade behövt jobba ut mer aktivt om jag hade ett par andra skor. Så jag tror att de absolut har hjälpt mig lite grann, det tror jag. Men jag tror inte att det är något, liksom, någon revolution så som vi ser maratonskorna har. Där snackar vi verkligen alltså att de hjälper på riktigt. Jag tror spiskorna är inte alls på den nivån, men de hjälper absolut.
Men det jag tror som är viktigt, det är att folk ska förstå att det är inte så att det är någon pryl som ger dig någon extra energi, utan det är ju så här att du losar mindre möjligtvis. Du kan inte få ut mer energi än du ger. Och har du en väldigt styv spiksko, vilket jag vet att Varum har använts av, så tror jag också att det finns andra risker med det. Det är att du dels måste ha en fysik som klarar av det. Alltså du ska ju klara av att springa med så här stum sko Och skaderisken tror jag definitivt ökar.
Vad han för skor då, Varholm? Är det någon specialare eller?
Han har ju någon sån, han har ju Puma-sponsring då, så han har någon speciell Puma-sko som de har tagit fram som har en sån stenhård kolfiberplatta under liksom.
Som går ju hela vägen om du jämför med den här skon som vi har här då. Där har du ju bara en platta, vad ska vi säga? Ja,
den är svart där du från, ser här liksom. Alltså främre alltså, där man landar, där man sprintar liksom.
Ja. Medans Varholms sko är ju en platta hela vägen upp, ända bak till hälkappan.
Men vad tror du om den teorin, att det kan bli för tufft för kroppen, en sån sko?
Jag tror absolut att den kan slita mer.
Men handen på hjärtat, tror du att skon betydde att det var möjligt för honom att springa den här otroliga tiden?
Jag tror att det spelade in. Det tror jag absolut. Kanske gav lite. Men jag tror inte att det var den som gjorde det, om man säger så. Han är en extrem atlet som hade nog sprungit något liknande ändå, tror jag, med ett par vanliga skor. Det tror jag faktiskt.
När vi pratar med Andreas Almgren, som har varit med i sporthuset här ett antal gånger, medeldistanslöpare, långdistansare, även Kalle Berglund och hela det gänget. De tar ju väldigt mycket intryck av träningsmodellen från Jakob Ingebrigtsen till exempel. Och det här med
dubbeltröskel och vad det heter.
Det är mycket trösklar. Alltså. Ja, herregud, mycket trösklar. Ja. Men det jag skulle komma till också var ju då Varholm. Mm. Alltså att ta rygg på upplägget. Har du gjort det?
Inte någonting faktiskt. Och det beror väl mer på att de är väldigt snåla med sina sådana saker. Vi har ju faktiskt försökt vara i kontakt med dem och eventuellt åka upp och träna några pass med dem och så. Men det visar sig att de liksom...
De är hemlighetsfulla.
Ja, och då pratar jag med folk som känner dem och säger att det är inte just de två han har tränat med, utan det är hans team runt sig som de har, någon norsk, den här landslagsledaren eller vad det är som hjälper honom, och managementet som är väl, det är främst de som är väldigt hemlighetsfulla av någon anledning som jag inte vet.
Det låter jättekonstigt faktiskt. Att de har ju alltid varit lite hemlighetsfulla, men jag gissar att det är Alnäs du syftar på.
Ja, men precis.
Han har ju haft då Game Owen och ett antal duktiga.
Exakt.
Men då förstår vi att Varholm är alltså på det sättet inte någon sån här kanske 100% inspirationskälla för dig som Ingebrigtsen och så vidare är för de här svenska medeldistanslöparna.
Nej, men jag skulle inte säga. Alltså jag och min tränare har hittat ett upplägg som funkar väldigt bra för mig, och det har vi fått resultat på nu de senaste åren, så att vi kör vårt race liksom. Sen hade det absolut varit väldigt kul att ändå åka dit och sparras med honom, och ändå för min tränare väldigt mycket, så han tar gärna mycket intryck av andra och lär sig sånt liksom, så att han är väldigt sugen på att lyssna på Leif Olof liksom och vad han har att säga, men det är inte så lätt att få kontakt med dem liksom. Men det är inte så att jag på något sätt försöker kopiera hans program, absolut inte. Vi har våra egna program som funkar bra liksom.
Och din tränare är Erik Olsson.
Precis.
Som du har haft hur länge då?
Jag har haft han sen jag började med friidrott när jag var 7-8 år gammal, så att vi har hängt ihop hela tiden liksom.
Alltså,
så det är väldigt
kul. Första passet liksom.
Ja, jag började träna i Örgryt, men jag tror jag var en 8 år gammal, och så var det en ungdomsgrupp där som han höll i, så på den vägen är det. Så ja, det är väldigt häftigt, kul.
Ja. Men du är förebilder då. Du har ju verkligen vuxit upp med friidrotten. Du hör mig, du startade ju tid med friidrott. Vilka var dina förebilder när du tittade på friidrottstävlingar när du växte upp?
Ja, Usain Bolt får man ju säga då såklart. Det är ju en stjärna liksom. Men annars har jag inte haft så mycket så som jag har sett upp till så sätt. Inte i svensk friidrott. Jag har alltid tyckt att det har varit häftigt. Alltså när jag blivit lite äldre och liksom se hur jäkla bra verkligen Johan Wissman var. Mm. Och jag tycker lite synd att han hamnade lite i skymundan under sin karriär, för att han höll på samtidigt som Kajsa och de andra storstjärnorna liksom. Men det han gjorde på 400 meter, han var väl i OS-final va? Någon gång.
Och, OS-final 2008 och VM-final 2007. Mm. Och 44,5 som personbästa.
Precis, det är respekt alltså. Det är extremt bra som svensk, alltså sprinter och slåss på just de distanserna. Alla andra svenskar vi har haft som har varit duktiga inom friidrott, det är ju på teknikgrenar liksom, för det mesta, och lite löpning så att och kunna vara så bra som han var på 400 meter, det tycker jag är otroligt häftigt.
Det har jag faktiskt tagit upp någon gång som expert och sagt det, att ni får ju lite för dålig publicitet och uppmärksamhet på grund av att ni konkurrerar ju på ett helt annat sätt. Det går inte att sticka under stolen med att det är betydligt lättare liksom att ta sig till en OS-final i stavhopp än det är på 400, det går inte att jämföra.
Hur ser den långsiktiga målsättningen ut? Du är alltså 22 år nu och nu är det VM och EM-år och sen kommer OS också 2024, och vad har ni sagt du och din tränare?
Men vi jobbar ju årsvis med våra planeringar och blickar framåt mot vad nästkommande år har för mästerskap och sådana saker, så att just nu är det fullt fokus mot VM då. Jag tänker egentligen bara på det just nu. Vi lägger toppen där. Och sen börjar vi om och kör mot EM sen nu samma sommar liksom. Det kommer bli lite tufft, men jag tror att vi kan lösa det.
Det är bara några veckor emellan ju.
Och sen tror jag till och med att det är väl VM i 2023 också i friidrott.
Mm, det är det.
Så att då blir det ju satsning mot det. Sen har vi ju, det är inte jättelångt kvar till OS, är det inte. Så att det är klart att där ligger någon form av långsiktig tanke på att 2024, vi sa det när vi gjorde min plan när jag började springa häck, att med OS 2024 och 2028, de två OSen, det ska vara mina prime OS liksom. Det är där jag ska verkligen prestera. Så att den, om man ser det till en långsiktig plan då, så är det ju att vara så absolut bra jag kan på OS 2024 i Paris.
Förhoppningsvis får vi se en ny Wissman, en finalist i en sån här häftig gren på OS, i form av Carl Bengtström då i OS 2024. Vi kan drömma om det.
Ja, absolut.
Vi ska tacka Carl för det här besöket. Du kan följa med ut så får du ladda om inför kärleksbombning om en stund, Miro.
Ja.
Så kan ni ta lite mer snack om häckträning på vägen ut. Och så ska jag koppla upp Lasse nämligen alldeles strax.
Ja,
han är på resande fot. Så ska vi snacka om...
Kommer han att lacka något idag?
Ja, det är säkert. Men nu vill vi tacka dig, Carl Bengtström, och önska stort lycka till resten av den här friidrottssäsongen.
Tack så hemskt mycket. Det var roligt att vara med.
Sporthuset 353.
Ja, hallå, hallå. 1, 2, 3, 4. Hallå, hallå.
Du hörs. Du hörs, ja, Lasse.
Mycket bra. Mycket bra, tack.
Välkommen. Välkommen in i 353an.
Ja, men det känns ju som att vi har några andra saker att snacka om. Definitivt ta upp fotbollslandslagets insats i Nations League. Tänk att Sverige har förlorat två tävlingsmatcher mot Norge inom loppet av en vecka. Det har garanterat inte hänt i den svenska fotbollshistorien tidigare. Så tillbaka till Janne Anderssons landslag om en stund. Men först, Stanley Cup. Vi är framme, och när den här podden kommer ut har just första finalen ju spelats i Colorado mellan Avalanche och Tampa Bay, de regerande mästarna. Vi är framme vid bästa av 7-serien mellan Colorado och Tampa, som alltså slog undan New York Rangers och Mika Zibanejad. Att vinna tre år i följd är ju en oerhört svår prestation, och det är ett fåtal som har gjort det. Jag tror Toronto och Montreal har gjort det i historien ett par gånger var, tror jag. Sen var det New York Islanders med bland annat Stefan Persson och Anders Kaller som blev trippla Stanley Cup-mästare, och då snackar vi om början av 80-talet. Så det är alltså mer än 40 år sedan. Men Tampa Bay har nu chansen att vinna Stanley Cup för tredje året i följd. Och det är klart att vi är lite imponerade av deras resa fram. Vi har pratat om deras sätt att slå undan Toronto Maple Leafs i en sjunde och avgörande den här gången i match 7. Vi har snackat om 2-0-ledningen i matchen för Rangers i semifinalen i den östra konferensfinalen, som till sist Tampa vann 4 raka matcher sen, 4-2 i matcher, och slog ut Rangers. Och nu alltså då Gabriel Landeskog som lagkapten för Colorado Avalanche. Ska de kunna stoppa Tampa i jakten på en tredje rak Stanley Cup-vinst? Krävs det 7 matcher så kommer den att spelas natten mellan den 28 och 29 juni. Så vi har ju så att säga NHL ishockey med oss även på andra sidan midsommar.
Ja, men då är det ett par veckor kvar av den här hockeysäsongen ändå. Sen är det ju bara ett kort break kan man säga, för sen kommer det uppskjutna juniorvärldsmästerskapet i augusti, det som sköts upp från i vintras på grund av pandemin. Men det svenska fotbollslandslaget då, Lasse, låt oss följa upp också ytterligare en förlust mot Norge i Nations League. Turneringen som är någon slags mellanting, va, mellan träningsmatcher och riktigt tunga tävlingsmatcher som EM och VM-kval. Och det är många i vårt flöde på sociala medier som hör av sig till oss kring landslagets insatser, men också kring den här turneringen via @sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Vi har ju försökt reda ut det några gånger vad som gäller, det är en aning krångligt, men det finns faktiskt bakvägar att ta sig till stora mästerskap via Nations League. Erik Dahlberg, Petter Persson, Jörgen Eksvärd, Åsa Johansson och Martin Paulsson, leverans av intro förresten, apropå att höra av sig, introsiffror och noteringar kopplat till det den här veckan. Och i förra veckan Jens Fjällström oerhört tydlig kring Jan Andersson, hur han borde göra för att få ordning på sitt försvarsspel, och det aktualiserades ju verkligen i de här Norge-matcherna, inte minst den senaste.
Då skulle man också kunna spela med en trebackslinje, och jag tror den svenska mittbacksuppsättningen behöver vara tre. Jag tror det. Jag tror inte de räcker till två, och jag tycker de har visat det i nästan alla möjliga olika konstellationer.
Och jag håller med. Det finns mycket tänkvärt i det, och vi får se om utvärderingen som nu ska göras av Jan Andersson och Peter Wettergren och övriga i landslagsledningen landar i att eventuellt tänka om även på den här, får jag kalla det för Jens-punkten. Men en annan grej, det är ju trots allt så. Norge har ju en fotbollsspelare som inte Sverige kommer i närheten av just nu, när Zlatan Ibrahimovic karriär är på väg och försvinna iväg. Men Erling Haaland utgör ju den stora skillnaden. Han gjorde väl... Norge gjorde 5 mål på de här 2 landskamperna. Han svarade ju för 4 av dem, förvisso 2 straffsparkar, men ändå. Och det är klart, om Sverige då har ett mindre rutinerat, mindre erfaret, kanske mindre kompetensstarkt försvar, ja då är det klart att en spelare som Erling Haaland är fullständigt komplett överlägsen motstånd. Jag tycker ändå man måste nämna det, så att säga. Just bara i gränssnittet Norge. Nu förlorar ju Sverige dessutom mot Serbien relativt nyligen, så att det är ju inte bara en Norge-historia det här.
Nej, och det är klart, det var någon utköpsklausul, va? Den ligger på 800 miljoner kronor då, när Haaland köptes ut av Manchester City.
Ja, men det anses ju nästan billigt med termer utav det som nu rullar. Det är miljardbelopp både dit och dit. Och av det skälet så är det klart att det är inga problem för Manchester City att ersätta på den nivån.
Högt i tak i sporthuset.
Vi har ju nyligen avslutat Franska öppna mästerskapen i tennis. Vi pratade om det också i förra avsnittet med bland annat Casper Ruud, norrmannen, apropå Norge, och den nya dansken där som gjorde en häftig turnering och var rätt omstridd, och att Rafael Nadal vann på herrsidan. Och nu kommer ju Wimbledon om 2 veckor. Den här Grand Slam-turneringen, den mäktigaste, det får man ju säga, va, utav alla turneringar, har valt att porta spelare från Ryssland och Belarus med tanke på det pågående ryska anfallskriget. Så har då också ATP och WTA-touren alltså valt att ta bort Wimbledons rankingpoäng. Och Internationella Tennisförbundet har sagt att så ser reglerna ut, så att vi säger inte någonting annat heller. Det vill säga att Wimbledon kommer att spelas utan dessa spelare, men utan att det också tilldelas några rankingpoäng. Så vinner man den finaste av turneringar i år, Wimbledon, på dam- eller herrsidan, så får man inte en enda rankingpoäng. På det sättet blir Wimbledon den lägst stående turneringen 2022. ATP sa i ett pressmeddelande så här: våra regler finns till för att skydda alla spelares rättigheter. Vi måste agera på den här typen av ensidiga beslut från en turnering för att inte skapa ett skadligt prejudikat för resten av touren. Diskriminering, skriver de, diskriminering gjord av enskilda turneringar är helt enkelt inte tillåtet. All England Club, som ju då är arrangören av Wimbledon, de är ju förstås inte alls nöjda med att det blir på det här sättet. Men de står ändå fast vid sitt beslut. De skriver att det här med borttagandet av rankingpoängen är oproportionerligt ifrån ATP och WTA. Med tanke på den extrema situation vi har just nu i världen med det pågående kriget, så är de ju då skarpt kritiska till att ATP och WTA-touren gör på det här sättet. Och vi har ju pratat väldigt mycket om de här frågorna, Lasse, i sporthuset. Det här med när ska ryska och belarusiska idrottare, när ska de stoppas? Var kan de vara med? De är ju med till exempel i olika ligor runt om i världen och spelar i NHL, i hockey och i europeisk fotboll och så vidare. Däremot så arrangeras ju inga turneringar med landslag och så vidare där de får vara med. Här är då tennisspelare som stoppas från Wimbledon, men då straffas Wimbledon utav touren.
Att hävda att det är diskriminering på det sättet du beskriver i ett officiellt uttalande från ATP, det tycker jag är förskräckligt. Jag tycker att ATP gör fel som straffar Wimbledon, som har det här regelverket och som står upp för den här synen. Sen kan det finnas andra tennisturneringar som resonerar på ett annorlunda vis då. Men det är en svår fråga. Det är en svår fråga. Därför att det är inte glasklart. Man kan inte glasklart ta avstamp i någonting tydligt som utan och med det menar jag någonting tydligt från sanktionerna. Det är glasklart att internationella förbund utesluter Ryssland och Belarus. Det är glasklart att man ska inte vara med och spela i Ryssland, därför att då gör du affärer i Ryssland med ryska lag eller pengar eller vad det nu är, och det är nej. Men vad händer med ryssar som är aktiva utomlands när det inte finns ett visumkrav? Vi säger inte nej till ryssar att resa in i vårt land. Vad händer då?
Det som är speciellt också med tennisen, det är ju att de här organisationerna, ATP och WTA, de är ju alltså privata aktörer kan man säga. Det vill säga att de står inte under något internationellt förbund. De kan köra sitt eget race. På det sättet påminner de en hel del om, vad ska vi säga, NHL i socken, de amerikanska proffsligorna. Och de har ju också varit ett stort, stort bekymmer. Det har vi ju bland annat hört från Arne Ljungqvist. Han gjorde ju en lista på vilka sporter som var mest besvärliga när han var gäst i sporthuset. Det var väl avsnitt 301. Han var med, tror jag. Och apropå att de är privata aktörer, så kan då inte, oavsett vad internationella tennisförbundet säger, så kan de köra på. Och därför blir det ju svårare för dem. Friidrotten till exempel, som jag är mycket inblandad, de var ju blixtsnabba, World Athletics. Inga ryssar eller belaruser får tävla, men de har ju också kontroll på hela systemet. Det vill säga, det är inte så att Diamond League kör ett eget race, den ligan, om vi skulle jämföra med ATP, och säger vi kan göra som vi vill. Utan de måste ju då stå under internationella friidrottsförbundet. Och samma sak till exempel, minns kanske skidåkningen i vintras, skidskytte, längdskidåkning. Men då är det också så att internationella skidskytteförbundet och internationella skidförbundet kan ju då själva bestämma det. Men här kan de inte göra det. ATP och WTA helt fristående, styrs egentligen utav spelarna själva. Och där någonstans så hamnar vi ju på ett ställe som jag tycker är som jag inte alls gillar. Och det är det här att alla de här stjärnorna då dömer ut Wimbledons beslut. Och det är ju de största stjärnorna. Det är ju Nadal och det är Djokovic med flera som tycker att det här är diskriminering då mot, och just det här ordet diskriminering i det här sammanhanget. Jag tycker det är, med tanke på det som pågår i Ukraina. Ja, den enda spelare som egentligen backar upp i slutet, vem är det? Ja, det är såklart en ukrainare. Det är spelaren Sergej Stachowski som sa så här: det vore en underdrift att säga att jag är besviken på ATP. Jag trodde aldrig att någon kunde stå på mördare och invasionsmaktens sida. Mm. Det känns även som mina medspelare tycker synd om de som invaderar och deras partners.
Mm. Man behöver ju inte göra frågan svårare än så, än att konstatera, vad står jag själv i det här? Vad tycker jag själv om det ryska anfallskriget? Vad tycker jag själv om det som vi har sett händer i Ukraina? Och då kan man ju säga att, som tennisspelare då, att man, nej, men jag lirar inte om ryssar och belarusier får komma och lira. Då kommer inte jag. Det var ju precis det som hände i fotbollen. Man vägrade ju spela mot Ryssland. Och vi som är i omvärlden och inte tillhör ATP, vi kanske ska applådera det Wimbledon gör. Och vi kanske ska säga tack och lov att ni resonerar på det sättet ni gör. Ni förtjänar vår respekt. Och hade jag varit i spanska tennisförbundet hade jag ringt Rafael Nadal också och sagt, du vet vad Spanien står i relationen till det ryska anfallskriget. Vad tycker du om ryska anfallskriget i Ukraina?
Mm.
Hur ser din reaktion ut på de nyhetsbilderna som har kommit och som har förmedlats därifrån?
Och jag tycker också att IOK-ordförande Thomas Bach har snurrat till det igen. För, kommer ihåg i vintras, Paralympics fick ju kraftig kritik för att de var på väg att tillåta ryska idrottare. Men till slut så blev de portade. Men nu, det uttalandet som Thomas Bach har gjort apropå Wimbledon, det tycker jag visar att hade det varit ett OS nu den här sommaren, då hade han kämpat för att ryssar och belarusier skulle få vara med. Han hade kämpat för det, fast under neutral flagg. För han säger ju det att jag varnar olympiska idrotter för politisk inblandning, så som Wimbledon gjort. Tillåter vi detta så ger vi efter och då är vi förlorade. Vi behöver få regeringars respekt för vår roll. Se på tennisen, det är ett bra exempel. I Paris kunde ryssar spela som neutrala aktiva. Och det som är kritiken i det Bach säger, det är ju egentligen då att det finns indikationer, menar ju många på, att den brittiska regeringen har varit inblandad. Det är ingenting som har varit officiellt, men att de har varit inblandade i Wimbledons beslut att inte släppa in ryska och belarusiska idrottare. Och då fortsätter Bach. Hur ska man kunna garantera rättvisa internationella tävlingar om regeringar beslutar enligt sina egna politiska intressen vilka som får vara med eller inte? Idag handlar det om Ryssland och Belarus. Imorgon kan det vara ditt land. Det finns inget land i världen som älskas av alla regeringar. Och han menar då att Wimbledon och Storbritannien går emot det som den olympiska rörelsen står för, alltså att regeringar får bestämma. Då blir vi politiska redskap och kan inte garantera rättvisa tävlingar, så säger Thomas Bach.
Ja, han är från en annan planet. Han tror ju att det internationella olympiska kommittén som är det som styr världen. Idrotten är inte en isolerad företeelse i krig. Den berör alla. Var det inte för övrigt de paralympiska deltagarna i Ukraina som efter det att de var färdiga åkte hem tillbaka till sitt hemland för att så gott de kunde vara med och försvara sitt land?
Jo, precis.
Men i Thomas Bachs fall så är det ingen fara. Det är en neutral flagg och så spelar vi.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Vi finns ju på sociala medier, Sporthuset på Twitter, Sporthuset Podcast på Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se. Och det kommer frågor om, ja, till exempel om det pågående kriget och vad som ska hända med sanktioner och så. Efteråt fick vi en fråga från Anders Källstrand. Alltså, han blickar framåt mot den dagen när kriget är slut och vi försöker gå tillbaka till det normala igen. Och apropå ishockey-VM då, nyligen utan Ryssland. Den dagen de får spela igen, alltså de får vara med i idrottsliga gemenskapen igen, ska de hamna direkt i AVM? Jag anser inte det. Trots att ett ishockey-VM inte är detsamma utan Ryssland, de är ju en av de starkaste hockeynationerna, så anser jag att de borde få börja om i lägsta VM-divisionen.
Jag kan inte ishockeyns regelverk i detalj, men att flytta ända ner på lägsta nivå tror jag inte heller är. Det finns väl ofta någon sorts, vad ska man säga, mjukare matta att falla i. Men spontant känns det ju som att de får göra ett år med BVM först för att spela upp sig till AVM.
Jag vet vem som kommer höra av sig om det här. Med svar. Simon Sämberg.
Simon Sämberg, han är välkommen. Han vet, ja. Men det är ju bra att ishockey, Internationella ishockeyförbundet och andra internationella förbund tar höjd för den här typen av frågeställningar.
Grattis Mullsjö, säger vi i Sporthuset. Och då pratar vi Mullsjö IF. Annars finns ju, vad heter innebandyföreningen, Lasse?
MAIS, Mullsjö AIS, jajamän. Mm.
Men Mullsjö IF ska vi gratulera därför att de har ju då blivit vinnare här när det gäller det som har varit Sporthusets fina samarbete under våren med Klara Wik, alltså Sveriges ledande auktionsföretag som haft fokus på föreningsidrotten under våren. Och det var ju så att mängder av föreningar hörde av sig för att kunna vinna dessa 50 000 kronor som första pristagare. Och ytterligare 19 föreningar fick 10 000. Och man skickade in en motivering vad man vill använda de här pengarna till inom sin föreningsidrott. Och det kom in över 500 ansökningar.
Och vi bjuder på Sporthusets fanfar!
Mm, och jag tror faktiskt vi ska ta en, jag ska försöka, jag fick ju numret här, så ett kort snack med vinnarföreningen, det känns väl bra också.
Och när blir det kärleksbombning? 100 meter?
Ja,
jag vill höra
precis.
Den. Jag vill höra
det är mycket
den.
Som står på tur. Ja. Och Miro har ju varit liksom, han har tagit någon sån här långfika med Carl Bengtström här nu efter det snacket.
Välkommen tillbaka. Ja, då sticker jag och fortsätter lyssna nu till närmaste vinnare, va?
Hej då Lasse.
Hej hej.
Idrott ska inte vara en klassfråga. Med den omtänksamma och inkluderande inriktningen som hörnflaggor, verkligen. Och tack vare också en motivering i Marta-klass så går första priset i Klara Wik plan alltså till Mullsjö IF. För jag tror att vi nu har med oss Emil Fritzell. Hallå Emil.
Hallå, hallå.
Barn- och ungdomsansvarig, va, i Mullsjö?
Ja, stämmer bra det.
Mullsjö IF alltså. Du berätta, vad var det ni skickade in som gjorde att Klara Wik kände att det är ju de här ska ju ha den stora potten?
Det vi skickade in var en beskrivning av vår verksamhet och föreningen i stort, och framförallt gav vi dem en tydlig plan vad vi vill använda dessa pengar till, det här sponsorbidraget. Och vi har varje sommar en fotbollsskola under 2 veckor runt midsommar. Mm. Och där ville vi kunna erbjuda alla barn att kunna vara med i samhället utan att det ska finnas några ekonomiska trösklar kring det. Så att alla barn ska kunna ha en rolig, fin start på sommarlovet med många härliga minnen. Och det är nästa år detta, 2023. Så att årets fotbollsskola börjar redan nu på måndag den 20.
Ja, men vad fint. Och jag fick utav Klara Wik här för en tillgänglig fotboll för alla där gemenskaper och sommarlovsminnen kan uppstå oavsett storlek på plånbok. Var det ni som har skrivit eller?
Ja, precis.
Tjusigt. Men berätta lite mer då. Vad är det här för förening?
Mullsjö idrottsförening är över 100 år gammal och Mullsjö kommuns äldsta idrottsförening. Idag är det bara fotboll som vi håller på med i föreningen. Men tidigare har det varit allt ifrån längdskidor till friidrott och även handboll. Så att genom många år, men nu så är det bara fotboll på programmet helt enkelt. Från 6-7-åringar upp till herr- och damlaget i föreningen.
Vad heter hemmaplanen?
Gruvrättsvallen.
Är det naturgräs?
Det är naturgräs på alla planer. Alla som kommer till Gruvhusvallen säger att det är den bästa plan de spelar på under året. Så att, det får vi nog säga att de är väldigt bra och fina, de planerna vi har.
Ja, men stort grattis återigen Emil, och vi måste ju, ja, vi får skicka ett gemensamt tack också till Klaravik plan, eller hur?
Ja, verkligen. Tack vare dem detta är möjligt. Så att, stort tack Klaravik.
Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Kärleksbomba.
Nu kan du få känna, nu när du är på plats. Vi brukar alltid ha det på distans, Miro, ifrån Karlskrona. Vi säger tack till Lasse återigen för inhoppet. Vi ska dra lapp så småningom. Men på lappen senast så stod det, och det passar ju bra att vi drog ihop ett helt friidrottsgäng här med dig i spetsen, Miro. 100 meter.
Löparna ner i blocken nu. Hundra meters finalen i de 12:e världsmästerskapen i Berlin. Usain Bolt, Tyson Gay, Asafa Powell. Världens tre snabbaste någonsin. Färdiga. Vi får iväg löparna och det är en ganska bra start på Usain Bolt. Bolt leder för Gay. Bolt dominerar loppet. Usain Bolt. Bolt i Berlin. Han leder för Gay. Och Bolt kommer att vinna på 9.58! Är det nya otroliga världsrekordet? Har ni hört där hemma? 9.58! Det är makalöst!
I need to go faster.
Faster than lightning.
I need to go faster.
Faster than bullet.
To go faster. I need to work harder. I need to keep driving. Keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy, I get the speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me. You're not gonna beat me. It's all about focus.
Blixten, ja, den slog till inte bara en gång utan hela tiden i stora friidrottsmästerskap mellan 2008 och 2017 när det handlade om Usain Bolt, jamaikanen, tidernas snabbaste människa. Och visst måste man börja en kärleksbombning av 100 meter med honom nu när vi ändå valde att det skulle handla om löpning. Och det ni hörde från Radiosportens sändningar är det gällande världsrekordet på 9.58 när vi var där, Miro, på Berlins klassiska olympiastadion för 13 år sedan. Hans första världsrekord kom ju i Peking-OS, sisådär ett år tidigare, ett resultat som han nu alltså förbättrade med en tiondel. Snacka om rekordslakt. Och Bolt har ju tidernas tre bästa tider på distansen och vann tre raka OS-guld, så att kalla honom för tidernas främsta sprinter är väl, ja, det är väl solklart, även om man försöker överföra resultat från olika epoker, olika löpare.
Det är ingen tvekan, absolut. Och sen närmast till hans så tänker man ju på Carl Lewis.
Det går. Men om vi börjar med Bolt heller, då, vad var det han gjorde med 100-meterslöpningen?
Vad ska man säga? Alltså det var bara, han har sånt enormt, sån enorm kraft i sin löpning, alltså en kombination. Och antingen innan har man ju sett då kraftfulla löpare, alltså små, vad ska vi säga, terrier då, eller en gazell. Alltså det fanns liksom två modeller där, och helt plötsligt var det någon som förenade de här två sakerna.
Alltså Ben Johnsons kraft, om vi sätter en parentes kring hans dopning, så Ben Johnsons power, kraft, men ändå, Carl Lewis gazell liknande.
Ja, precis. Alltså, så känner jag i alla fall för det.
Både och, eller?
Ja, jag tycker att han hade det. Han har en kombination av det här då. Allt det här som vi har lärt oss, eller som vi har upplevt då, det är ju att han inte var reaktionssnabb eller accelerationssnabb då, inte var speciellt duktig i starten, så är ju sanningen annorlunda. När man bryter ner det här till 10 meters löpningar och tar tid på det, så ser man då att han är snabbast i världen på 10 meter, 20 meter, 30 meter och så vidare.
Ja, 100 meters finalerna i de stora mästerskapen, VM, framförallt OS kanske då, är ju någonting som, i alla fall under hela min uppväxt, jag blev ju riktigt intresserad under 80-talet, så av 100 meters finalen så här, nummer ett i friidrotten, och som Håkan Andersson, sprinttränaren som vi båda har pratat med mycket om det här, så det nya blåa bandet inom friidrotten, om den tidigare var kanske medeldistanslöpningen, vi kallar ju 1500 meter blåa bandet.
Ja, men så var det ju faktiskt i början på 80-talet.
Ja, men sen hände något och du var ju med då när det hände.
Jag vet, men jag säger det, 84 möjligtvis kan man börja tänka sig då. Det var när Carl Lewis slog igenom ordentligt. Innan det så var det ju co-ovet. Det var ju liksom hela tiden 1500 meter. Det var det som var det stora i friidrotten. Mm. Det var där man undvek att möta varandra. Det var där man skjutsade upp prislappen för att arrangörerna skulle fixa det här. Men sen så kom 100 meter.
För innan då på 70-talet exempel, då var inte 100 meter lika stort.
Nej, absolut inte. Och det som kanske har oroat mig lite nu då, för nu är jag ju också bortskämd med de här 100 meters grejerna, det är ju då att nu har vi ingen Bolt.
Nej.
Och kommer det då vara någon annan gren som tar över? Jag vet inte. Jag tycker fortfarande att det är jättespännande att få följa 100 meters finalen på VM även i år utan Bolt.
Och vad är det som kittlar så mycket, skulle du säga, med just 100 meter som det stod på lappen?
Nej, men det är att vara världens snabbaste man liksom.
Mm, eller kvinna.
Ja, absolut.
Att vara snabbast i världen.
Ja, det, jag tycker det är häftigast av allt. Om du fick välja vilken bil som helst så hade du förmodligen valt någon Ferrari eller något. Det är ju det handlar om, fart.
Mm. Och att vara snabbast i Sverige är också stort. Jag menar, Henrik Larsson till exempel, han är Sveriges snabbaste människa.
Ja.
Bara det att kunna säga det.
Ja.
Just
ja, men det är
nu, Götalöparen. Den allra snabbaste ska vi säga när det är 100 meter. På här sidan är ju Peter Karlsson som har det svenska rekordet på 10-18 och på damsidan är det Linda Haglund som har det. Vem kan mest om sprintlöpning i Sverige? Är det du eller?
Nej, för sjutton. Håkan Andersson.
Han var ju tränare till Peter Karlsson, den nuvarande svenska rekordinnehavaren.
Nej, men det är ingen tvekan om det. Jag vet inte hur många gånger jag rådfrågat honom olika saker. Och jag har aldrig tränat någon riktigt bra sprinter och jag tror inte att jag hade rätt ut det heller.
Man ska men ska man vara stavhoppare måste man vara oerhört snabb.
Ja, men det är därför kanske jag också tycker då att den är den svåraste grenen. För jag vet ju då, vad var det som saknas från mina 75 till 6 meter eller vad Mondo presterar idag, det är ju hastigheten i ansatsen. Jag tyckte att jag hade alla de kvaliteterna. Alltså motorn fanns där, hästkrafterna fanns där. Men jag kunde inte använda det på grund av en massa olika små tekniska detaljer som hade behövt justeras. Så man idag kan förstå på ett annorlunda sätt än man gjorde då.
De år vi jobbade på Radiosporten fick vi också en hel del hjälp av Håkan Andersson. Och då knoppar jag ihop en lista, en personlig Håkan och Tommy-lista. När det gällde världens fem häftigaste 100-meterslöpare. När det gällde vad det har betytt för grenen, om man kan säga så, på här sidan. Vill du höra?
Ja, säger jag, men Granqvist hade nog sagt nej, du och dina lister. Hade han inte gnällt då? Han hade nog gnällt lite.
Det är det
så absolut. Kör.
Sporthuset listar.
Ja, men då listar vi tidernas 100 meters löpare, topp 5 utifrån vilka som gjort mest historiskt avtryck. 4 amerikaner och en jamaikan. På femte plats Maurice Green i epoken mellan Carl Lewis storhetstid och Usain Bolts väljer vi ut den karismatiska kraftlöpare som vann 4 raka globala mästerskap kring millennieskiftet med OS-guldet i Sydney 2000 som kronjuvel. Blev första löpare att godkänt springa under 9,80 och kopierade Ben Johnsons gamla dopningsvärldsrekord på 9,70 och ett drygt decennium efter Johnsons skandal. På fjärde plats Bob Hayes, olympisk mästare i Tokyo 1964 på den för den tiden enorma världsrekordet 10,06 och var lika överlägsen som Usain Bolt skulle bli ett halvt sekel senare. Hayes speciell, unik efter att han efter det olympiska guldet la ner sin sprintkarriär och istället satsade på amerikansk fotboll där han sen vann Super Bowl med Dallas Cowboys. På tredje plats Jesse Owens, fyrfaldig olympisk mästare till förtret för Adolf Hitler i nazisternas propaganda OS 1936. Oj vad mäktigt det är att se de gamla flimriga journalfilmerna där Owens löpstil påminner inte så lite om den som Michael Johnson hade långt senare. En pilbåge, upprätt kropp, kanske var det effektivt på kolstuben. Se filmen Race om ni inte redan gjort det, som speglar Owens karriär. På andra plats Carl Lewis, 1900-talets främste olympier med 9 guld, kärleksbombad i sporthuset, avsnitt 183. Kanske tidernas främsta tekniker på 100 meter, så avslappnad, så graciös, inte kraft utan stil. Det personliga rekordet 9,86 från VM-finalen i Tokyo 91, där han också utkämpade tidernas längdhoppsduell med Mike Powell. Och på första plats, utomjordingen
Usain Bolt. Egentligen så kommer han ju faktiskt från enkla förhållanden i lilla Trelawney i nordvästra Jamaica. Redan i unga år så kom föraningen, till exempel juniorvärldsmästare för 19-åringar som 15-åring. Löphastighet är ju steglängd gånger frekvens. Usain Bolt tog det till fulländning och blev världens genom tiderna snabbaste människa när han uppnådde topphastigheten 45 km i timmen. Världsrekordet 9.58. Ingen annan löpare har varit i närheten av det. Bolt är bäst och just nu känns det som att det är decennier ifrån att någon hotar hans rekord.
Och för att svara lite grann på vad som är unikt med Bolt. Jag tror att han var en extrem atlet, då menar jag helhetsmässigt. Han är lång, det krävs en enorm bålstabilitet och allt det här liksom finns hos honom. För annars så hamnar man kanske lite sittande i löpningen, tekniken försvinner och det blir lite krystat och man kompenserar kanske med kraft eller något annat då. Men det ser så extremt naturligt ut när han springer. Mm. Men jag tror att grunden är då hans atletiska hållning och hans genetik som gör då att han kunde springa så här extremt fort.
Det är många namn som dyker upp. Jag kommer ihåg när vi gjorde VM i Paris 2003, jag pratade med Ulf Saletti om det också, vår friidrottsvän, och sa det. Den karibiska övärlden har ju kommit oerhört starkt på senare år. Mm. Den fanns ju inte heller förr på det sättet. Även om det kom jamaikaner, det har blivit mer och mer. Nu är det som att varenda ö har en sprinter av toppklass. Varenda liten ö. Och det vi upplevde då till exempel VM 2003, den här, kommer du ihåg, Kim Collins, som var med i så många mästerskap sen, från St. Kitts and Nevis. Man fick googla då, SKN, vad är det? St. Kitts and Nevis, en obskyr karibisk ö då. Bäst i världen på 100 meter. Men när man drar den här listan, då förstår man lite grann varför 100 meter har en plats i kärlekspåsen. För de här löparna, Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt, det är ju de vi förknippar med, alltså de mest glamorösa namnen i världsfriidrotten. Men damsidan var lite svårare med listan, du var inne på det. Och här får vi väl då köra en... För baksidan när det gäller en sån här explosiv gren, det är ju problemet som har varit kring dopning. Och Marion Jones, hon åkte fast. Det finns ju frågetecken kring Florence Griffith Joyner. Hon hade ju väldigt kort karriär, plötsligt explosiv. Det är ofta det man brukar ta som signum för när det plötsligt bara bränner till från ingenstans. Och jag pratade med Håkan Andersson, det här som Ben Johnson sa när han åkte fast, att ja, det var bara otur att just jag åkte fast, alla andra också dopade. Och då frågar jag, är det just värre på 100 meter än andra grenar? Och ja, men han... inte riktigt, för jag menar, tittar man på 80-talet så var det var och varannan gren. Ja, men det var säkert även i ditt stavhopp.
Ja, herregud.
Eller hur? Så att jag vet inte liksom, om man just ska utmåla 100 meter som det värsta, vet jag inte om det är rätt.
Nej, jag tycker inte det. För att då pratar vi ju om att det är bara hästkrafter som räknas. Vi har ju pratat väldigt mycket om hur du utför, hur du springer. Och teknik, så vitt jag vet, så är det inte så att du kan köpa några piller på apoteket och stoppa i det och så få en bra löpteknik. Utan det är självklart så att det räcker inte att bara ha kraft och sådär. Utan man måste ha exceptionell talang givetvis, medfödd talang, och att både vara frisk och hålla dig hel. Men samtidigt också då naturliga snabba muskelfibrer som kan göra att du blir en duktig sprinter.
Och faktiskt på grund av de här olika omständigheterna så blev det att jag valde en herrlista då, men annars är det ju oerhört häftigt. Och just nu faktiskt på damsidan är det ju bättre nivå än på herrsidan. När vi kommer fram mot VM i Eugene, allt talar för att de här jamaikanska tjejerna då,
Lynn Thompson och
Shelly-Ann Fraser-Pryce, att de är ju de som på ett sätt, sen kanske de inte är det som personligheter, men rent resultatmässigt är ju de stora just nu.
Ja, så är det ju, absolut. Jag håller med om det. Och jag tror dessutom att det kan vara lite extra fart på det i år, i och med att det går borta i USA då, så får vi se då om det finns någon amerikanska som kan hota jamaikanskarna, för det är ju de som är storfavoriter i mina ögon sett i alla fall.
Har vi rätt ut 100 meter?
Kan man aldrig göra.
Nu, lapp till nästa vecka. Ja. Ska du köra kärlek eller olycka?
Nej, kärlek.
Här är olyckspåsen. Den sparar vi. Kärlekslapp.
Ja.
Miro.
Nu.
Vad står det?
Till och med jag. Eller inte till och med jag. Ibland så brukar jag vara dålig på det här.
Teemu Selänne. Ja. Den finska. Men är det dags för Kai Kunnas igen eller? Du hörde att han var med.
Ja, det hörde jag ju. Det hörde jag ju.
Ja. Ska vi ta nu? Ska vi ta vår röst i öst igen, Kai Kunnas, för det är kärleksbombat Teemu Selänne.
Ja.
Alltså Finlands främsta
hockeyspelare.
Jag tror det genom tiderna faktiskt. Ja.
Du vet, man hade ju, en av dem.
Jari Kurri hade de ju också.
Ja.
Ihop med Gretzky.
Nu är det svårt. Nu är du och dina lister.
Ja. Mm, det tar vi nästa vecka. Vad sägs om att avsluta med en supportersång?
Vem har beställt den?
Och då vill jag ju såklart göra en liten charmoffensiv till dig, Miro. Nu när du har lämnat Rivieran en stund och kommit hit till Stockholmsområdet. Niklas Persson har hört av sig. Han skriver så här: här kommer mitt bidrag till supportersången. Han har mejlat via sportersupportcast.se. Det är en ny och modern låt av Adam Gran, sångare i rockbandet Royal Republic, som är född och uppvuxen i Karlskrona. Och låten gjorde han till FK Karlskrona, alltså fotbollsklubben Karlskrona, som huserade i Division 2 Södra. Jag kan inte påstå att jag är någon vidare fotbollsfan, där jag har en gemensamt med dig ju. Men vilken supporterlåt alltså, gås ut. Så jag tänkte vi skulle avsluta med den. Vad har du för förhållande till FK Karlskrona?
Ja, men jag har ju jobbat ungefär 50 meter därifrån. Vi har nämligen KA2IF, min gamla friidrottsförening, och deras klubbstuga ligger ungefär 50 meter mellan varandra. Och det är ju vårt gamla storlag. Men de håller ju på att byta namn hela tiden. Förr hette de KAIF och nu heter de, ja, det är ihopslag.
Jag tror jag hittar biten.
Men jag tror att jag har hört den här faktiskt. För jag har nog hört den här på lokalradion.
Mm. Nu lutar vi oss tillbaka och hörs igen nästa vecka. Tack Miro för att du var med den här veckan i Sporthuset.
Tack själv Tommy.
Hej då.
Hej då. Ta mig hem.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.